Du, Renate?
Ja?
Jeg må fortelle om noe som skjedde meg ved vasken her om dagen.
Ja?
For jeg skulle vaske over til en kunde, altså sånn 300 milliliter flaske som nesten var tom. Og så våte hender med såpe, så glipper jeg denne flaska. Og så dette den kunden sin hode.
Nei.
Av alt som har skjedd bak vasken, så det en første gang. For meg. Han var ikke tom da, heldigvis.
Nei, han var nesten tom også.
Ja, det var det. Jeg tror bare hun og jeg fikk like sjokk.
Velkommen til Hårpodden. Heter Renate?
Jeg heter Ann-Marit.
Ja. Hvordan har din uke vært, Ann-Marit?
Ja, nå skjer det litt faktisk, altså. For nå står jeg på tampen for å begynne med det PivoPoint-kurset, som jeg har snakket om egentlig et år nå. For jeg begynte jo med det, og så kom koronaen, og så ble alt utsatt. Men nå skal jeg jo ta dette gjennom NSVB. Gratis. Så det jo helt fantastisk.
Ja, det helt fantastisk. Det koster en del, faktisk.
Ja, det koster ganske mye, faktisk. Så heldig uheld, så jeg veldig, veldig takknemlig og glad for det.
Men hvordan får dere tatt det, tar dere det digitalt?
Ja, det gjør du da. Så med en gang jeg fikk greie på det, så var det litt sånn, enda mer digitalt. Men nå jeg veldig klar for å gjøre noe. Men hva med deg? Hvordan har din uke vært?
Min uke har vært bra. Nå står jeg på tampen på når vi har podda ferdig nå, så skal jeg rett ut til Sandvika, spille inn masse forskjellige videoer og gadgets og, spille, og gjøre en del ting for bak stolen. Så det blir veldig, veldig spennende.
Så gøy!
Ja.
Er det hemmelig, eller kan du dele noe?
Det kommer jo på Instagram underveis, da, så da får vi alle sett.
Ja, det bare følge med. Følge med. Ja.
Men vi har jo med oss en gjest i dag, Ann-Marit. Mm. Og dagens gjest, han lager magiske show og fantastiske bilder som flere år har blitt nominert og vunnet den svenske versjonen av årets frisør. Han Vella Creative Artist og eier av den prisvinnende salongen Victor Nobles. Han en engasjert frisør, og vi gleder oss veldig til å bli bedre kjent med han. Velkommen til oss, Dalia Abunar.
Takk så mye. Supertrevelig å være med her på. Ja, ikke varje dag.
Nei. Hvordan startet din frisørkarriere, Dani?
Den startade 1995, så det är ganska länge sedan. Så jag har varit frisör nu i 25 år. Gick en egentligen en ganska klassisk skola i 3 år. Och det var egentligen starten på det hela.
Du gick skolan och så började du att jobba. Var började du jobba då?
Ja, just det. När jag började jobba på mina föräldrars salong. Så de hade en salong, mamma och pappa. I djupa Smålands skogar där IKEA startade en gång i tiden i Älmhult. Så där började jag min karriär kan man säga, mina första 8 år. Sen blev det London och nu Göteborg. Så det var en liten spännande resa.
Men var det tillfälligt att du blev frisör där, visst både mamma och pappa är frisör?
Det var nog mer en tillfällighet faktiskt. Det var ingenting jag drömde om man säger så. Utan mitt enda argument för att bli frisör var att alla behöver ju alltid klippa sig. Så det är perfekt, man kommer aldrig vara utan jobb. Så det var där det började.
Vad är det bästa argumentet ditt idag då till att vara frisör?
Ja, det är lite mer djupare nu då. Nu har man ju lärt sig att det är väldigt kreativt. Och det är fantastiskt att jobba med människor och göra dem vackra, fina. Och så är det också väldigt spännande för man vet aldrig vem som sätter sig i stolen. Och hur de kommer se ut. Och vad de vill ha. Det jag märker skillnad genom de här åren som jag från när jag började till nu, det är ju hur medvetna kunderna är nu. De har Instagram och Pinterest och YouTube och Google. Allt finns liksom i handen på dem i en telefon till exempel. Så var det inte förut. Men de är väldigt mer medvetna och vet vad de vill ha. Så det ställer lite högre krav på oss.
Jag måste spørre, London, vad jobbade du i London som frisör eller gick du skola eller vad gjorde du?
Du jag jobbade på en salong som heter Cobella och 2001 och 2002 blev de hairdresser of the year och det tyckte jag lät spännande så då sökte jag jobb där och så fick jag jobb faktiskt. De öppnade en helt ny salong på Selfridges på Oxford Street, tredje våningen. Och det var, jag fick höra det sen att det var 700 sökande till 8 platser från hela världen.
Oj. Så
det var ganska coolt. Så jag fick faktiskt jobbet. Så det var kul.
Måste du prövklippa?
Ja. Faktiskt. Jag jobbade en hel dag på salongen med kunder. Och det sjuka var att jag första dagen jag kom till salongen så var jag en timme sen. Så jag missade min första kund.
Oj.
Och varför var det då? Ja, det var ju för att jag hade min telefon var inställd på fel tid helt enkelt. Så min veckaklocka ringde en timme för sent. Och jag tänkte att jag var ju jättegod tid. Men jag var faktiskt... Det var lite kaos. Första dagen på jobbet, det var inte ens på jobbet, det var prövotid liksom. Så skulle jag klippa kunder och så var jag en timme sen. Så jag förstod inte varför chefen tittade så argt på mig. Men det slutade med 80 pund i dricks första dagen och jag fick jobbet ändå. Så att det var nice.
Hur länge var du där?
Jag var ett år i London. Ganska precis faktiskt. Och min fru nu, Romalén, som jag driver salongen med, hon kom till London ungefär 2 månader efter mig. För hon skulle fixa med lägenhet och lite sådär. Så, ja. Så vi bodde där tillsammans i ett år.
Var det London som gav dig liksom mer smak på att konkurrera? I och med att det var en prisvinnande salong?
Faktiskt inte. Utan jag var väldigt motiverad redan innan. Och jag hade ju tagit VM-guld innan jag åkte till London. Så jag var ju redan liksom in the game på något sätt. Så nej, det var inte det. Jag blev snarare avmotiverad i London. Det var så mycket annat man ville göra. så min motivation kom tillbaka efter London skulle jag vilja påstå. När jag kom hem igen. Och hade fått landa lite i livet och testa på lite andra saker. Så då blev jag taggad och sugen att köra igång igen.
Men vad blev du sugen på att göra? Efter London?
Nej, men jag hade lite olika alternativ. Jag visste väl inte riktigt om jag ville fortsätta som frisör eller inte. Så jag provade på lite annat. Jag fick agenturen på 2 märken, produkter som jag jobbade med då och sålde. Och det gick faktiskt väldigt, väldigt bra. Ända till jag tog in en kompanjon och blev lurad på 500 000. Så då bestämde jag mig för att satsa. Och ta en anställning på en salong igen. Och då blev det jag bestämde mig för på riktigt. Att nu är det här jag ska göra och så körde jag på det. Så att, ja, jag har provat på lite olika.
Ja.
Ja, jag hade en kompanjon som inte var riktigt pålitlig, märkte jag sen. Så är det, man lär sig på sina misstag. Men det gick bra det också.
Men det var shampoo och det var hårprodukter som du tog en tur på?
Ja. Precis. Sen blev det märket faktiskt uppköpt av L'Oréal. Ja, på den vägen var det. Detta är ju över 10 år sedan, eller 15 år sedan. Så att, det är det märket som heter TechniArt nu. Mm. Så de köpte upp. Artec hette det innan.
Ja. Det bytte om på 2 år. Det var kreativt.
Men så var det. Det var en intressant resa och den grundaren till Artec, det var den grundaren jag jobbade med för ett märke som fanns då. Så att ja, det var en story som var en liten parentes.
Och då du var färdig med det, då öppnade du egen salong?
Nej, faktiskt inte, utan då fick jag ju superbra kontakt med en salong som heter Salon Victor i Göteborg. Och Victor som heter det, det känner ni igen i namnet, Victor Noblesse. Mm. Så Victor jobbade ju tillsammans med grundaren till Noblesse. Och man kan väl säga egentligen att de var väl stans största konkurrenter. men låg 100 meter ifrån varandra. 2 etablerade salonger liksom. Så jag började på Victor 2005 blev anställd där på heltid och blev väl ganska snabbt tillfrågad om jag ville ta över verksamheten. Men jag sa att jag vill pausa lite. Jag vill se hur det ska gå med... Ja, han hade bara anställda då. Och så ville jag se liksom, hur funkar det om en anställd slutar? Tar den med sig kundkretsen eller stannar den kvar på salongen? Och efter 3 år så insåg jag att det hände i princip ingenting när folk slutade. Det blev en litet liksom hack i protokollet, bara pyttelite. Men kunderna stannade kvar i princip på salongen för de köpte konceptet. Liksom. Och då såg jag att nej, men det är ju ingen fara med det att ta över den här verksamheten. För att om alla slutar så kommer kunderna ändå komma till salongen. För det var så etablerat varumärke. Och då kände jag bara, nej men let's go, let's do it. Så jag och Malin, vi bestämde oss för att ta över Victor då, som den hette, Salon Victor. Och ja, det blev en intressant resa. 2 år senare så blev vi ju årets salong i Sverige med Salon Victor då. Och sen så året efter det så startade vi Victor Noblesse. Och hade då som koncept att egentligen försöka skapa Nordens exklusivaste salongsmiljö. Det var vår ambition och vi har blivit omskrivna om det också som det. Så att vi försöker hålla, liksom, hålla den känslan och den nivån för våra kunder.
Så hvis Victor och Noblesse slår sig samman och det var de 2 största konkurrenterna, då har ju ni nästan lite sån monopol i byn, då vill jag säga.
Ja, kanske inte monopol, men i ett visst kundsegment om man säger så var vi ganska dominanta. Ska vi kalla det för i den övre prisklassen av kunder eller av ja, prissättning av salonger då. Så, men det är klart att Göteborg har ju 1 miljon invånare, det är klart att vi är inte dominanta här, men vi sticker ju ut med det vi gör såklart. Vi har ju 19 000 kundbesök per år ungefär.
Oj.
Det är ganska mycket.
Men hur många ansatta har du?
Ja, nu vet jag inte riktigt, för att nu har jag gått några på mammaledighet och sådär, men 4 stycken mammalediga samtidigt här i corona, jag förstår inte vad som händer. Men jag tror att vi är totalt 30 eller 31 eller någonstans där tror jag vi ligger nu.
Oj.
Så att, ja, och vi är 25-24 frisörer någonstans där. Och sen har vi Malén på HR, ja. Human resources, som det så vackert heter. Och sköter mycket back office. Och jag är mer i salongen och sådär. Så att ja, vi är några stycken.
Men vad ska till för att få jobb hos dere?
Man ska väl... Det första jag faktiskt tittar på är attityd. Vem är du som person? Liksom? Det är nog det viktigaste. Vi kan alltid lära folk att klippa. Vi kan alltid lära dem att färga och vi kan lära dem att bli bättre. Men har man dålig attityd så är det alltid svårt att förändra en människa. Det har vi märkt genom åren. Så vi tittar jättemycket på det. Men såklart, alltså det är ju självklart välkommet om de kan göra en snygg balayage och en snygg klippning. Såklart, det är ju det vi tittar på först och främst. De har utbildning. De ska ju ha ISL-brev då såklart. Det är ju det vi satsar på och försöker hålla den nivån. Men i övrigt då så är det framförallt väldigt mycket attityd vi tittar på.
Vad slags koncept har Noblesse? Victor Noblesse?
Konceptet, varför kunderna kommer till oss var kanske frågan. Ja, jag tror att det vi har försökt göra det när vi skapade själva liksom miljön. Det var att tänka, inte tänka salong, utan tänka hotell lounge, hemma i vardagsrummet, i ditt eget hus. Och få det att kännas väldigt ombonat och väldigt liksom cozy. Därför har vi mycket mörka färger, mycket svart och guld. Och, ja, ni kan ju se det här, så vi har guldtak till exempel.
Wow.
Vi har Versace-tapeter i svart och guld. Alltså den miljön gör att det känns mer ombonat än en vit vägg till exempel. Det är inget fel på vita väggar, men vi vill inte ha den känslan. Vi vill känna att det känns lite mer som att sitta hemma. Så. Luxury hotel lounge, ungefär så.
Jag vill säga si att sort och guld det är ju exklusivt. Du vill väl kanske känna att du är på ett exklusivt sätt istället för att sitta i ett lägekontor och få pynta på håret.
Ja, faktiskt.
Ja.
Det här var ju mitt kontor. Du tittar ju nu så att vi försöker ju även här då skapa en miljö när vi till exempel bjuder in anställda och har personliga samtal eller om vi ska ha nyanställda eller om vi ska ha andra möten så vill vi ju sitta i en miljö som återspeglar helheten så att man inte ja rummet som Gud glömde ungefär kan man säga. Nej men så kanske man kan säga men ni fattar vad jag menar.
Ja. Vad slags produkter har du på det
salongen?
Ja.
Ja, alltså det blir ju ganska naturligt för oss nu då eftersom vi är ju en Vella Nordic flagship. Vella Nordic flagship salon till och med. Och också GHD flagship salon. Så det är de varumärkena som vi jobbar med. Det som Vella har. Vella Systems, Sebastian, Nioxin ja, och GHD bland annat. Mm. Så att det är det vi fokuserar på.
För du är ju Vella Creative Artist.
Stämmer.
Och vad vill det säga att vara det?
Ja, det är en ganska ny roll för mig. Men min uppgift är väl egentligen att försöka inspirera så mycket som det bara går på mitt sätt. Jag är ju den enda inom Vella som inte är anställd av Vella. Så jag är liksom den enda externt anställda, kan vi kalla det för konsulten eller så, som jobbar för Vella idag i Norden. Så den satsningen de gjorde var väl egentligen att jag ska kunna bring something to the table som de inte själva har. Och det är väl att inte vara så styrd av det här internationella jättestora företaget utan att komma in med en egen touch som självklart ligger i linje med Vellas filosofi såklart. Men min uppgift är att jobba med education, stora visningar, fotograferingar, kurser, seminars, digitala shower. Jag kommer sitta i juryn för Vella Trend Vision till exempel. Ja. Jag kommer vara huvudjury där. Så att jag har en hel del olika typer av uppdrag. Och det är klart, nu i corona så är ju allting lite begränsat. Men vi har ju bara precis startat. Så det känns otroligt kul. Jag har 2 seminarier nu som jag har denna veckan som är helt slutsålda. Jag har 2 in-salon training som är helt slutsålda. Och jag har 2 kurser under våren här till som jag ska ha som är väldigt spännande. Creative Looks and Photo Session heter den. Så det är ett nytt koncept. Så nej, men jag har fått ett spännande uppdrag på Vella som jag är väldigt, väldigt stolt och tacksam för såklart.
Det hör sig helt fantastiskt ut. Och så Vella är jag väldigt fram på eller proaktiv när det gäller kurs på digitala medier och också med sina kanaler på SoMe. Så wow, ser jag bara.
Ja, tack så mycket. Nej, men jag håller med dig. Jag har ju jobbat för diverse olika företag och jag har ju sett en jättestor skillnad i hur de jobbar med utbildning. Och nu äntligen så förstår jag verkligen att Vella är totalt dominanta på utbildning. De är fantastiska där kan jag säga. Men också, inte bara det, utan de är också väldigt, väldigt ödmjuka till sin roll och till sina kunder. För att de tar verkligen uppdragen på allvar. Och jag har också märkt det nu i övergången då när vi startade med Vella hur de har jobbat med oss och vår salong och hur vi jobbar med vår internutbildning med personalen. Det är bara amazing alltså. Det funkar så sjukt bra. Så att det är jag jättetacksam för. Det är många som lovar mycket och håller lite men i detta fallet så lovar man mycket och håller mycket. Så det vill jag säga.
Ja.
Du har ju både du och salongen din har ju blivit nominerad till årets frisör och årets koncern flera år på rad. Vad är hemligheten?
Ja, hemligheten. Jag vet inte vad som är hemligheten, men jag tror hemligheten är nog min passion tror jag i grund och botten. Årets företag, det är ju både jag och Malén som jobbar med det. Där är vi ju inte ensamma utan det är ju hela konceptet hur vi driver personalen framåt, hur vi jobbar med salongen, hur vi jobbar med allting. Det är ju både jag och Malén som driver verksamheten framåt. Men när det gäller den kreativa biten då så är det ju jag som är den kreativa ledaren såklart. Med den bakgrunden jag har med mina, jag tror jag har tävlat i 16-17 år och aldrig placerat mig sämre än 1, 2 eller 3 eller kommit till final i någonting. Så att jag har verkligen alltid hållit mig i framkant. Och det gör mig ibland konfundersam Hur lyckas jag varje gång? Jag funderar verkligen på det. Att komma till final eller vinna liksom. Det är väldigt... jag vet inte riktigt varför det är så. Men jag tror att jag har en kreativ passion som är... att jag kan bedöma vad som är fint på just den specifika modellen och sen så kunna förverkliga det på en bild till exempel. Det är nog det som är min stora styrka. En av mina anställda, han tyckte jag skulle få en ny titel nu, inte creative artist som jag heter, utan han ville kalla mig för illusionist. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Illusionist. Det kanske ska bli nya namn, men hair magic, jag vet inte. Nej. Det var lite en parentes, men jag tror att har man bara passion och drivs av någonting så tror jag att man kan lyckas. Men man måste ha stora ögon, liten mun, prata lite, lyssna mycket och titta mycket. Och liksom ta in från alla. Jag tar in från hela personalen här. Alla, vi är väldigt kreativa mot varandra och vi har alltid en helt öppen dialog innan vi går in i en tävling till exempel. Vi pratar om varandras idéer, vi pratar om idéer som vi har. Vi konkurrerar inte liksom internt utan vi jobbar tillsammans istället. Och det är också en styrka. Att sen när vi väl har skickat in bilderna och allting är färdigt, då är det ju en tävling, då får andra bedöma det. Men fram tills dess så är det liksom, jobbar vi tillsammans. Och det är också en spirit som du sätter i ditt företag, hur du vill jobba. Antingen jobbar du som ett team eller så jobbar du som individualist. Och i vårt fall så jobbar vi som team.
För hur går du fram sån från A till Å när du får en idé som du tänker du har lust att lägga bilder som du vill konkurrera med?
Om vi ska börja med A då så är det ja. Alltid modellen först. Ja. Alltid modellen först och utifrån det så bedömer jag vilken stil jag ska göra på just den modellen. För att modellen ska sälja mitt jobb. Det blir inte lika bra på fel modell helt enkelt. Så där börjar jag alltid. Sen efter det då, om jag märker att jag är på väg i en annan direction till exempel. Hon vill inte klippa sig lika mycket eller hon vill inte göra det som jag har tänkt mig. Då får jag tänka om. Eller försöka hitta en annan väg. Men modell först. Och sen idé, sen koncept. Sen så, eftersom jag är min egen fotograf så kan jag se helheten själv. Det är lite lättare.
Så du tar bilden dina själv och i tillägg?
Ja, jag har ju fotograferat alla våra bidrag de senaste 8 eller 9 åren tror jag.
Wow!
Så, ja.
Hur då får du tid till allt?
Det är ju fördelar när man har 30 anställda. Ja. Att jag behöver inte jobba lika hårt själv på salongen och kanske kämpa in vända krona som man gjorde när man var ensam. Det gör också att jag har tid att vara kreativ tillsammans med de andra och jag behöver inte räkna allting i kronor och ören liksom. Det är väl en stor fördel såklart att sen är jag kreativ på nätterna tyvärr. Det är på natten.
På vilken måte då?
Jag är nattmänniska. Det är liksom alla barnen har lagt sig, Malena har gått och lagt sig, då börjar my head is spinning liksom. Det är då jag börjar och tänka kreativt och börjar googla på idéer och tänka på koncept och vad jag vill göra och allt det där. Allt det kommer oftast då. Så att jag behöver lite sinnesro liksom. På dagarna är det så mycket ändå. Alla i personalen undrar någonting. Jag har fullt med kunder. Vella ringer, ni ringer, andra ringer. Så vidare. Så att det är alltid någon som jagar en på något sätt. Men det är också det som jag tycker är kul. Jag tycker det är ju, jag gillar att vara in the fire så att säga. Det är då jag blev, det är då jag levererar faktiskt bäst när jag får lite press på mig. Då blir jag också kreativ. Jag blir inte kreativ när det är till exempel när corona startade. Då var jag helt off. Jag kunde inte göra någonting kände jag. Jag bara fick ångest och tänkte att nej, vad ska jag göra nu? Sen bestämde jag mig för skit i corona. Nu gör jag en fotoshoot. Så gjorde jag det. Sen bokade jag in 2 fantastiska modeller. Och sen så gjorde jag min årets herrbidrag och blev nominerad. Och då fick jag lite så här, vad heter det? Luft under vingarna igen så kunde jag börja flyga. Så det, och sen kom Bella och sen blev det bara fantastiskt. Så det är hur kul som helst.
Ja, oh, så gøy. Det, jeg elsker å høre det der, at du går fra liksom at alt er kjipt til å faktisk være litt proaktiv.
Faktiskt.
Och, ja.
Men det är ju det är som en medicin till självhjälp på något sätt. Jag bara, nej nu är det tråkigt, nu gör vi någonting kul istället. Så, bra, och så gör man det. Och vi har ju satsat på utbildning jättemycket nu under corona. Så att detta 2021 då kommer att bli ett massivt utbildningsår för oss. Och tillsammans med Vella har vi ju tagit fram ett helt eget individuellt utbildningsprogram för varje enskild anställd. Och det är vi helt unika om, tror jag. Och det känns så kul. Så vi har bestämt oss att satsa oss ur en kris istället för att sitta som en och tycka synd om sig själv.
Mm. Det hörs ut som en väldigt god idé.
Det är en bra idé, jag kan lova dig att det funkar.
Jag blir lite nyfiken, vad konkret är det? För då är det var ansatt ska gå igenom ett program då, eller?
Precis. Vi har gjort en analys av varje anställd på vilken nivå de befinner sig. Vi har gjort en enkätundersökning ihop med Vella då, såklart. Vad de vill lära sig. Och utifrån det så har vi då skräddarsytt ett individuellt utbildningsprogram för alla som sträcker sig över 2 till 3 år. Och det är ganska omfattande.
Så kul.
Ja, det var en milstolpe att få till det faktiskt. Jag har aldrig lyckats med något annat företag innan, men den här gången så bestämde jag, det här vill jag verkligen göra och det här vill jag att vi ska få i hamn. Så det var en av kraven för att jag skulle ens börja med Vella.
Oh, ja, inte sant.
Så det känns sjukt bra. Och så det är klart, nu är det är ju lite speciellt nu. Det är klart att vi får köra en del digital utbildning. Det är inte samma sak som att träffas face to face såklart. Men det finns ju en face to face plan också så fort det här lättar lite på restriktionerna och sådär. Men det känns jättebra att göra. Och personalen är taggad, de är motiverade. Och jag känner verkligen att vi har den här kraften att ta oss igenom det här utan några problem faktiskt.
Ja, det är heldig de ansatte dine, känner jag nå. Det har blivit väldigt, väldigt gøy ut.
Ja, det är viktigt också att ta hand om sin personal. För att det är faktiskt de som skapar förutsättningarna också. De är ju lika mycket med att bidra som vi själva, som jag och Marlene till exempel. För att skapa en god miljö, god stämning, positivitet. Det räcker att en person är negativ eller två så drar det ner alla lite. Och det är bättre att man är där innan och försöker bygga upp istället. Bygga upp varje enskild, att man jobbar med dem individuellt och försöker liksom, när det blir problem att man tar tag i det på en gång, löser det, pratar med dem och så vidare. Så att man hittar hela tiden en lösning. Man är lite proaktiv som ni sa där innan.
Det är helt sant. Daniel, vi har några fasta spörsmål till dig också.
Ja.
Ja. Har du några tips till andra frisörer som vill upp och fram?
Vill upp och fram, absolut. Nummer ett skulle jag vilja säga så att våga tro på sig själv. Att våga misslyckas. För att om man inte gör fel så kommer det aldrig bli rätt. Och det är det man måste lära sig på. Det som är problemet med många som faktiskt gör fel en eller två eller tre gånger är att de ger upp. Det blev ju inte bra första gången och inte andra gången och inte tredje gången heller. Då kanske man måste fundera på vad gjorde jag för fel? Jobbade jag med fel förutsättningar eller jobbade jag med fel motivation eller hade jag för höga krav? Så att man måste hitta sin egen målbild. Våga visa sig, våga ta kontakt, våga berätta för sin chef att jag vill upp och fram. Våga ta ansvar i salongen, visa att man tar ansvar i salongen. Det är där det börjar. Jobba aktivt med sitt Instagramkonto. Där är jag själv lite sen på bollen faktiskt. Jag har haft så mycket annat runt omkring mig. Men nu försöker jag jobba mycket mer med Instagram också. Men det är aldrig för sent. Kanske våga utmana sig själv. Ställa upp i en tävling någon gång. Kanske försöka hitta ett lokalt samarbete med en fotograf. Som kan hjälpa dig första två gångerna att kanske göra någonting lite billigare. En bra fotograf som man gillar. Och har man problem med att hitta fotograf så finns jag tillgänglig.
Så bra. Ja. Fantastiskt. Så
att, det är inga problem. Allt går att lösa. Men man måste veta det. Om man ska få en bra fotograf så måste man vara intresserad av att investera lite. Man måste investera tid och man måste investera lite pengar också. Speciellt om man vill synas på tävlingar och sånt där. Det funkar inte med mobilkameran tyvärr. Det duger på Instagram, men det duger inte för hela vägen fram i en tävling. Då måste man satsa.
Har du gått kurs eller är du självlärd fotograf?
Självlärd, helt och hållet. Men jag har jobbat med en fotograf under ett års tid. Var min bästa vän. Och är fortfarande min bästa vän. Men jag sa att sen så bestämde jag mig för att nej, nu vill jag göra det här själv. Så jag gick och köpte grejer för jättemycket pengar. jag gick till affären och pekade. Jag ska ha det, jag ska ha det, jag ska ha det, jag ska ha det. Och så jag köpte grejer för 200 000. Det är ganska mycket pengar. Men under mina 6 eller 7 år så har jag tjänat in de pengarna. Ja, säkert, ja, inte 10 gånger om, men alltså mer än dubbelt. Alltså om jag ska anlita en fotograf för alla fotoshoots jag har gjort, så liksom, det är värt det. Och jag har utbildat mig by liksom learning by doing, och YouTube är fantastiskt, kan jag lova. Det är så mycket man kan lära sig på ljussättning. Hela min redigeringsteknik har jag lärt mig såklart lite själv också, men mycket genom YouTube-kanaler. Kostar ingenting, det bara kostar min tid. Och jag tycker att jag har blivit ganska duktig. Jag märker skillnad på mina sista 3 år bara på hur mycket man har utvecklats som fotograf. Så att finns det driv och passion så finns det möjligheter.
Bra tips.
Ja, wow.
Vad inspirerar dig?
Vad som inspirerar mig? Sådana här samtal med er till exempel. För att prata med kollegor ger jättemycket. Men också titta på vad är det som händer ute i världen. Vilka tv-serier är aktuella nu? Vilka tv-serier kommer upp och blir stora till exempel? Så fick jag inspiration till min årets herr till exempel i årets frisör nu detta året. Det var ju Peaky Blinders till exempel. Där fick jag min inspiration av den. Tyckte det var bara coola looks, så jag bara, men jag måste göra något åt det hållet med min egen touch. Vad inspirerar mig? Det kan vara vad som helst faktiskt. Men jag tror jag tittar mycket på tv-serier och Instagram just nu. Men jag märker tyvärr då att på Instagram så är det ett speciellt flöde. Det är alltid det här håret bakifrån, lite balayage, lite rainbow colors. Det är lite samma, same, same liksom. Så man måste hitta andra kanaler för att sticka ut. Så man får inte bara fastna i Instagram.
Om du kunde förändra på något i frisörbranschen, vad ville du ha förändrat på?
Förutsättningarna för konkurrens, tror jag. Ja. För att idag får vem som helst öppna en salong. Min dotter får öppna en salong, hon är 14 år gammal. Om hon har pengar så kan hon öppna en salong och säga att hon är frisör. Men hon har inte en enda dags utbildning. Det tycker jag är, det borde regleras hårdare vem som får öppna en salong. Och det här med gesällbrevet behöver bli mer tydligt kommunicerat ut till konsument. Vad betyder det? Vem är det som har det? Och varför är det viktigt att ha det till exempel? De två grejerna skulle jag nog vilja förändra.
Väldigt, väldigt bra svart. Var finner lyttarna dig på sociala medier?
Jag heter Danny Abunar, så där hittar ni mig både på Facebook och Instagram. Det är mitt namn. Inga konstigheter. Det finns bara en som heter så.
Tusen tack för en väldigt inspirerande samtal.
Ja, men tack själv. Så kul att jag fick vara med i er podd.
Och tack för att du ville vara med.
Ja, men det är väl klart. Det var inga frågetecken från min sida. Alltid trevligt att få vara med och dela med sig av sin erfarenhet lite. Och alltid så inspirerade någon. För så var det faktiskt för mig. Jag blev också inspirerad av någon som jag såg eller hörde. Och jag gick faktiskt från klassens sämsta elev till ett VM-guld på 1,5 år. Så det finns möjligheter, och det började faktiskt med en person som motiverade mig. Så kanske jag kan motivera någon annan att göra samma resa.
Det är en fantastisk tanke. Mm-hmm. Följ oss gärna på våra sociala kanaler. Jag regner med att lyttarna vet nu var vi är. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra!
Tack så mycket! Ha det gott!
moderne medier.